Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Åh! Och svartpeppan ihop med truffeln. Och det är så gott och det är nyrivet och jag börjar nästan gråta.
Ett glas gott vin är bättre än två glas dåligt.
Jag har hört att man till och med planterar ut viss truffel för att jakten så att säga ska bli lyckad. Stämmer det?
Ja, det gör det.
Vad härligt, Erik.
Äntligen tillbaka.
Jag vet, jag längtar.
Ja, jag med.
Alltså jag är så inne i en period just nu där jag bara vill dricka rött vin ur glas utan fot.
Ja.
Vad hände? Jag har gått från att vara helt motståndare till att liksom totalt omfamnade att hålla glaset med tyngden i handflatan och bara sitta där, nästan som ett whiskyglas liksom, och röra runt det röda vinet. Vad är det som
underbart.
Händer?
Nej, men det, där, ja, det där är ju en stor käpphäst för mig och har varit sedan 20 år tillbaka. Och alla säger, jag vill ha med fot, jag vill ha med skälken. Nej, avdramatisera och kom närmare vinet, det är I love it.
Jag måste erkänna att jag har ju druckit i mina Ikea-glas ganska länge. Och det funkar väl bra, men de är ju alldeles för tjocka och inte alls avsedda för att dricka vin i.
Nej, men jag har ju så här, mitt tisdagsvin, då är det sånt här okrossbart, tjockt glas.
Har du tisdagsvin?
Ja, men det är klart, måste man väl ha.
Vad blir det då ofta?
Då blir det faktiskt bag-in-box.
Oh.
Tro det eller ej.
Ja, alltså. Men det finns ju jättemycket bra vin på box idag.
Det gör det. Och jag tycker man kan välja ett bättre vin även om det då är en box.
Så vänta nu, så tisdagar alltså, när Erik Videgård, oftast när du lagar mat mellan 5 och 7, du lägger 2 timmar varje dag precis.
Stämmer.
Då tappar du upp lite i det okrossbara tjocka glaset. Ja, även om det står hur många som helst, riktiga vinglas anpassade för just den druvan även som är i boxen. Men vad är känslan som liksom är oövervinnlig där då?
Ja, men då är det vardag. Då är det en vanlig vardag och fästar till den vardagen lite grann. Då får det bli boxvin och Duralex-glas.
Sen kommer fredagen, då åker finglasen
fram. Då blir det finglas, fast utan fot.
Utan fot.
Ja, och flaskor med vin då.
Ja, jag är helt såld på det här just nu. Du, Erik, du är ju överallt just nu. Det måste vi prata om. Vad som händer? Jätteroligt. Jag vet att du är bokaktuell. Mm. Men vi har fått så fina recensioner för den här podden. Det är vi jätteglada för. Men det, du är i radio, du är i tidningarna.
Ja.
Vad är som händer? Superstar.
Ja, men alltså, inte mig emot. Jag är ju lite sådär linslus, kanske. Men radio är roligt alltså.
Ja, radio är jättekul.
Ja, och så får jag utnyttja mitt radioutseende också.
Nu gör ju du dig väldigt bra även i tv.
Tack så hjärtligt.
Men jag tänkte på när du var med hos Titti Schultz i P4 Extra, det är ju att ni pratade mycket om att du faktiskt har lagat mat utav några utav världsledarna. Utav Medvedev, Putin, Tony Blair, Bill Clinton.
Yes.
Vilken era i ditt liv? Kände du själv också att det här är lite större?
Det var faktiskt inte förrän jag kom hem den kvällen efter Blair och Clinton-middagen som jag kände att nej, men nu är jag starstruck. Alltså, det här, vad har jag gjort de senaste månaderna egentligen som har fått träffa de här fantastiska, ödmjuka, underbara människorna? Det är en dröm.
Men rent matmässigt, de äter ju som vi, eller?
Jag kan säga när Blair och Clinton satt och åt, då gjorde ju Clinton så, han på amerikanskt sätt då, skar upp all maten, la ifrån sig kniven och började sleva i sig med gaffeln. När han drack vinet så tog han tag om hela kupan och drack vinet. Och jag studerade Tony Blair och såg hur han gjorde. Han började med kniv och gaffel, ser vad Clinton gör. Han lägger ifrån sig kniven, använder bara gaffeln.
Smart.
Han flyttar handen från skälken på vinglaset till kupan på vinglaset när han ser att Clinton gör det. Han speglar honom hela tiden.
Klassiskt psykologiskt beteende om man vill gå hem hos någon.
Mästerligt, mästerligt gjort.
Men Putin då, vad hade han för favorit på tallriken?
Kött.
Bara kött?
Ja, det var, vi fick ta hem en entrecote från Australien för att det skulle bli rätt.
Blev han nöjd?
Det vet jag faktiskt inte.
Ingen feedback där?
Nej.
Ingen liksom kompliments till
chef? Ingen småprat om vädret och läget i republiken och sådär. Nej, inget sånt.
Och sen så har du ju varit personlig kock också åt Hollywood-kändisar, Daniel Craig till exempel. Har ni kontakt än idag?
Ja, vi brukar faktiskt mejla varandra lite grann, då och då.
Hur mår han?
Han mår bra, han mår jättebra. Han är rätt nöjd med, nu var det ju ett tag sedan de avslutade inspelningen av senaste Bond-rullen här. Men nej, han har det bra. Han och Rachel har det super uppe i Upstate New York. På
Rachel
sin,
Weisz, cool skådespelerska.
Alla med avstånd mellan framtänderna är bra människor, tror jag.
Du är fin du.
Mm-hmm.
Varför jag har en sned hand?
Jag tänkte mest på Tore Skog.
Men du Erik, du har också varit öppen med att du har gått igenom extremt tuffa perioder i livet. Cancer i halsen som såklart har definierat hela ditt liv och som kock också. Att gå igenom det här och inte veta om du någonsin kommer kunna ens känna smaker framöver. Kostar det inte på också lite varje gång man berättar att man kastas tillbaka till extremt smärtsamma minnen?
Nej, jag har valt en liten annan approach där. Jag pratar väldigt gärna och väldigt mycket om det. Och jag är ute 3 gånger i om året ute på Mälargården i Sigtuna och berättar om min upplevelse för sådana som precis har opererats eller ska behandlas. Så att det vill, har varit ett sätt för mig att tackla det jag har genomlidit, eller om man ska säga.
För jag tror inte många tänker på det, men när vi gör tv ihop, eller som för den delen i den här podden, du smakar aldrig maten själv.
Nej, jag har ju koll på att allting smakar som det ska, och när jag vet att jag har tid, då smakar jag. Men annars så är det väldigt lätt att, i och med att jag är rätt opererad i halsen, så är det lätt att maten fastnar och jag bara hostar. Så då får jag liksom gå och harkla mig hela tiden, och det är inte så bra i direktsändning.
Det blir desto mer till mig att äta. Men jag tänkte på det, Erik, när vi var i Alba i somras på trestjärniga Piazza Duomo.
Ja.
Där ville du förstås äta. Det gick ju inte att inte smaka maten.
Nej,
där.
Nej. Men jag kan säga när vi provade i deras trädgård. Jag var ju tvungen att prova ärtor och grejer, och jag tror aldrig jag har klippt bort så mycket host från inspelningen som då.
Ja, det är klart att det blir mycket hosta, men jag tänkte på när vi satt i restaurangen också med vår värde Federico Ceretto som är vinmakare för Stora huset Ceretto.
Ja.
Och det är klart, i de här tiderna, pandemitider, att hosta, oavsett varför, det kändes nästan som att vi måste förklara. Så där gled vi in från att sitta och prata i princip om lite tomater och råvaror, så gick vi in på traumatiska händelser i livet för att verkligen förklara varför situationen var som den var.
Ja.
Och då tänkte jag på det, där satt vi, Erik. En som har upplevt trauma med cancer, jag hjärnblödning, och så vår producent Anders som har blivit sparkad av en häst och låg i koma länge.
De
måste ju tänka, vad är det för några svenskar som kommer ner och vill ha lunch? Men det var också då samtalet skiftade till att verkligen, verkligen betyda någonting.
Jo, jag tror att det behövs något sånt där, och det har jag märkt också, att på stund man har liksom berört det här med att man har varit sjuk, då lättare. Det blir lättare att prata. Känner inte du det också?
Jo, definitivt. Så är det. Och man blir mycket bättre på att hantera hur man ska prata. Men jag tänker på det ofta. Det är ju någonting som förenar dig och mig även utanför matpassionen. Det är ju att vi båda har varit med om trauman och att vi värdesätter livet på ett sätt som kanske ingen av oss hade gjort om vi inte hade varit med om det vi har varit med om.
Nej, det är sant. 45 minuter av er presenteras av Lavazza. Har ni funderat på vad det är som ger kaffe dess fyllighet egentligen? Är det tiden man brygger? Är det bönorna? Är det rostningsgraden? Vad är det som gör att kaffe blir så där fylligt som du verkligen vill ha det? Lavazza har en kvalitet som heter Qualita Rossa. Där är det bönorna som är hemligheten. Man har blandat både arabica, som är den eleganta kaffebönan, med robusta. Och robusta är det faktiskt som ger den här extra fylligheten. Oavsett hur hårt du rostar ditt kaffe. Robustan ger en fyllighet som är precis det där lilla extra som man vill ha i en god kopp starkt kaffe. Att du sen kan brygga den i vanlig bryggare, i mockabryggare, i espressobryggare, gör egentligen saken bara bättre. Och du vet att den här kräman, det här magiska täcket ovanpå en god kopp kaffe, det förhöjs utav en inblandning av robusta bönan. En extra fördel med användningen utav robusta bönan i kaffet är att du får fylligheten på en gång. Du behöver alltså inte köpa ett mörkrostat kaffe för att få den där härliga, fylliga smaken. 45 minuter av er gillar verkligen gott kaffe. Vi gillar Qualita Rossa och vi gillar att Lavazza är vår sponsor.
Idag så ska det handla om säsonger. Visst älskar man säsonger? Precis, allt blir ju bättre som är i säsong. Vad betyder matsäsongerna för dig, Erik?
Säsonger är någonstans grunden för all matlagning för mig. Kräftsäsongen som infaller ungefär när jag fyller år. Just det här att nu vet jag att nu får jag äta de här kräftorna i 2-3 veckor. Sen är det slut. Sen ska jag inte äta några mer kräftor. Även om man nu kan göra det så struntar jag i det. Samma sak med sparris. Och det äter jag i en månad. Sen äter inte jag sparris resten av året.
Så du går verkligen all in i säsongerna?
Ja.
Och sen pausar tills det blir säsong igen, alltså för den råvaran?
Ja, precis.
Har du någon favoritsäsong då? Förutom kräftorna och sparrisen?
Ja, men nu kommer vi snart till tryffelsäsongen.
Tryffen, hösttryffen från Italien.
Hösttryffen kommer först och sen kommer vintertryffen.
Som konsument då, liksom, när man går till affär, hur ska jag veta vad som är i säsong?
Där kan man göra lite research alltså. Först faktiskt. Det finns alldeles utmärkta hemsidor som berättar exakt när de olika råvarorna i säsong. Och nu hösten kommer, nu kommer höstlammen till exempel. Du har ostronen, du har alla fina skaldjur som kommer nu. Man säger månader på R för skaldjur, krabba till exempel. Underbart att följa säsongerna och få nya upplevelser. Det är ungefär som att träffa en gammal kompis skulle jag säga. Nej, men hej september, nu ska vi äta persiljerot igen, äntligen.
Ja, men det är ju som en gammal vän kanske, för att du har inte smakat under nästan ett helt år, så kommer de där ljuvliga smakerna. Vi pratar ju, Erik, om tomater, att det är extremt stor skillnad. Finns det andra råvaror som du känner är enorm skillnad från just när de är i säsong och inte i säsong?
Ja, jag tycker man kan känna det här när saker och ting är importerade långt ifrån. Alltså, nu är det ju mycket baljväxter, bönor, ärtor, mycket sånt. Och tittar man då på förpackningen och ser att, ja men hej, det här kommer från Kenya eller Peru eller... Tänk dig den resan. Och det börjar ju hända så på stund du har liksom knipsat av bönan ifrån skälken. då börjar den dö. Och ska man då transportera, visst, du kyler ner den till 2 grader och så håller den i en månad. Men då är det ju mycket bättre att köpa frysta grejer, herregud.
Så läs på, ha koll på vad som är i säsong. Är det någonting som definitivt inte är i säsong och den har rest lång väg, köp hellre fryst.
Ja,
är det Videborgska tipsen?
Ja, absolut. Om man nu nödvändigtvis ska ha det, men det är mycket roligare att dra ut på det. Det här man längtar efter och äntligen får det. Det gäller ju allt här i livet. Alltså.
Om du längtar efter sommarsemester, du längtar efter sparrisen.
Ja, precis så.
Underbart. Men Erik, tryffen har ju kanske en speciell plats bland säsongsprodukterna, eller hur? Tryffel är ju... Är det så att man kanske antingen älskar eller hatar det? Eller hur tror du det gemene mans förhållande till tryffel är?
Jag tror att det kan vara lite så. Nu tror jag inte att det är så där som med färsk koriander, att det är genetiskt betingat. Tryffel har ju en speciell doft, en speciell myskig doft, och samma sak med smaken. Alltså vi pratar umami, det är en svamp vi pratar om. Den har ju en förmåga att lyfta andra smaker till oanade höjder.
Men bara för att vi ska liksom måla upp skalan här, för idag finns det ju tryffelchips, det finns tryffelbea, det finns tryffel hit och dit.
Ja.
Och så finns det färsk tryffel.
Och så finns det riktig tryffel
som du kan hyvla på. Om du skulle beskriva skillnaden i smak från hyvlad färsk tryffel och tryffelolja kanske?
Ja, alltså det är så olika så att jag har jättesvårt att hitta någon. För det är en sån diametral skillnad. Alltså, det är sån extrem skillnad. Det är, tänk dig att du sitter mitt i en symfoniorkester som spelar ditt favoritmusikstycke. Och så får du sitta mitt i symfoniorkestern och så får du lyssna på det här. Där har du en vit alba tryffel som är nyskivad på färsk spaghetti.
Ja, där trivs jag. Där vill jag gärna sitta.
Mm, det vill du ha.
Det vill jag.
Mm. Sen tänker du att du tar den här symfoniorkestern, du spelar in den på ett kassettband från 70-talet och sen spelar du upp den i en Walkman som är vattenskadad med hörlurar som dessutom är trasiga så att de bara surrar. Så. Mm. Där har du en tryffelolja.
Jag är med. Där vill jag inte vara.
Nej.
Jag säger nej till den.
Ja.
Jag tar gärna symfoniorkestern och sitter mitt i.
Mm.
Vet du vad? Jag har faktiskt bott på en tryffelgård på Gotland.
Har du?
Ja.
Var du uppe på norra?
Det var på norra, precis, utanför Rute.
Ja.
Men det var så konstigt. Vi höll på att bli blåsta på ett hus på Blocket. Det här är helt sann historia.
Wow.
Och vi var mitt i semestern. Vi såg en annons. Tänkte redan då, det här låter lite billigt för att vara så fint hus nära Visby. Jag tänkte, innan vi hann betala, den här personen ville givetvis ha kontanter. Han ville mötas upp. Och vi mötte upp, fick nyckeln, men skyllde på att vårt bankkort inte funkade. På den tiden gick det fortfarande att göra det här, var innan Swish fanns.
Ah, ja.
Så vi köpte liksom tid. Fick nyckeln, jag flög över till Gotland med min son som inte var många år då. Och hittar huset som vi hade fått adress till. Och nyckeln funkar inte förstås. Och huset är helt tomt. Och där och då inser jag, vi har blivit blåsta. Ringer hem, betala inte en krona. Det här är en bedragare.
Ah.
Vi ringer upp numret, finns inte såklart.
Nej, men...
Så som tur var, vi hann inte betala någonting, men vi hann inte heller göra en polisanmälan och se till så att ingen annan blev drabbad.
Mm.
Men jag stod, det här var en fredag, Stockholmsveckan, mitt i sommaren, och alla som vet, det finns inte ett enda hotellrum att få tag i hela Visby när det är Stockholmsveckan.
Mm.
Men jag stod ju där med min son, vad ska jag göra? Gick till en vän som hade en av Visbys mest kända restauranger. Och frågade, får jag låna en bil eller någonting? För vi hade precis fått det sista rummet på Fårösunds fästning. Men det var 7 mil upp, så jag behövde en bil. Fanns inga hyrbilar. Jag får låna en bil. Och så tänker jag så här, för att jag har inte kört stickcarp sen jag tog körkort för över 20 år sedan, 25 år sedan. Och bara, det måste vara en automat. Och så vill jag inte vara så fjölig så att jag frågar, ursäkta, är det en automatbil? Så att jag gör inte det givetvis. Och vad tror du att det är? Nej, det är en pickup med, som ska växelköras. Och jag tänkte, oh Jesus. In med min son i bilen. Få motorstopp 4 gånger på parkeringen. Och vad händer när jag har kört en halv kilometer? Nej, det finns ingen bensin i bilen. Jag måste köra in och tanka. Håller på och bli påkörd när jag ska ut, för att jag kan verkligen inte manövrera den här bilen och få panik. Men får igång den. Kör på fyrans växel nonstop från Visby upp till norra Gotland, för att jag vågade inte bromsa vid, inte ens vid rödljus. Jag vet inte, jag ska säga att det var inte mycket bilar på vägen, det här var sent på kvällen, men vågade inte stanna bilen, för då vet jag inte om jag kommer komma igång igen. Svänger i så hög fart i kurvan när vi kör in mot Fårösunds fästning, så min son bara ramlar fram länge, så slår nästan huvudet i instrumentbrädan och vaknar och säger, mamma var är vi? Kommer ut, får en bräker, men vi är framme. Då kunde vi bo där en natt, och sen så fanns det inte några fler hotellrum. Och då fick vi en avbokning på en tryffelgård på norra Gotland. Så där hamnade vi helt oplanerat. Och det var helt underbar upplevelse. Och där fick jag smaka nyplockad tryffel som var helt gudomlig. Så jag förstår dig verkligen när du gör den liknelsen.
Ja. 45 minuter av er sponsras av Sundqvist. Sundqvist AB levererar utrustning till både proffs och hemmamålslagare. Några av världens bästa knivar finns hos Sundqvist. Du hittar Jaxell, Tamagahane och Global. Global har länge varit en personlig favorit. Den första globalkniven designades i Japan 1985. Kombinationen av slitstarkt stål, unik design och en extremt vass egg var det som gjorde att intresset för globalkniven snabbt växte. Först fick kniven fäste hos de professionella kockarna, sen följde hemma kockarna efter. Idag är Global ett av världens mest populära knivmärken, och företaget fortsätter att komma med nya innovativa modeller av köksknivar. Global Sai är en vidareutveckling av Globals klassiska knivserie. Istället för ett lager stål är Sai-knivarna uppbyggda av 3 lager. Kärnan är gjord av Globals egen stålblandning, medan de 2 yttre lagren och handtaget är gjorda av ett mjukare stål. Den här uppbyggnaden ger knivbladet en rosthållig yta i kombination med en extremt skarp ägg. Svetsen mellan blad och handtag blir dessutom extra stark, eftersom de yttre lagen och handtagen är av samma stålsort. Sai betyder i ögonen fallande på japanska. Det är ett passande namn för den här serien. Den utmärker sig med en unik hamrad finish. Knivarna har även mycket ergonomiska handtag. Mellan skaft och blad finns en försänkning för tummen. Det här ger ett stabilt och avslappnat grepp för att ge Sai-knivarna en perfekt balans i handen. Med skaften dessutom fyllda med sjösand. Jag gillar global Sai, och vi på 45 minuter av er gillar Sundqvist.
Att driva restaurang på Gotland är det många som gör i kombination med Åre.
Precis. Mina goda vänner Annette och Glenn Söderberg, de har Lergrav Café på nordöstra delen av Gotland på sommaren. Och på vintern då driver de Rautioxa och Fjällpubben upp i Åre. För de pilar fram och tillbaka.
Så där kan man verkligen prata om att ta hand om det bästa ur säsong på olika platser i Sverige.
Verkligen.
Lite som att få det bästa av två världar. Du har en riktig vinter och du får en riktig sommar.
Och varför Åre då från början?
Ja, där får du nästan svara på Glenn, för att jag följer bara med för kärlekens skull, så du får nog ta den.
Det var fint. Ja.
Jag tror att Åre och Gotland är lite samma på flera sätt. Men Åre tycker jag, dels har man ju då naturen och skidåkningen och riktig vinter och det som är härligt med det. Men det är någonting mer. Dels att det är rätt mycket dynamik i en sån by. Det är rätt många driftiga människor, många sköna profiler och sådär. Precis som det är lite på Gotland också. Det är mycket på grund av människorna, inte bara naturen.
Samtidigt vet jag ju hur hårt ni jobbar med allt det ni gör.
Ja, det gör vi. Absolut.
Är det värt det?
Periodvis, ja. Periodvis tänker man, nej. Såklart. Det tror jag nog mer en mänsklig känsla. När man är uppe i de här tyngre perioderna under säsongen så är det klart att man är helt slut och tänker att vad håller vi på med? För vi skapar ju, vi brukar säga att vi åkte mer skidor i Åre när vi inte bodde där än vad vi gör när vi bor där. Och det säger ju ganska mycket. Det är ju för att vi är fast vid arbete för att se till att alla andra har det bra som är i Åre och åker skidor. Min favoritårstid i Åre är absolut hösten. Och det har det alltid varit. Jag är ingen skidåkartjej från början eftersom jag flyttade bara till Åre på grund av kärleken. Så att jag fick hitta min oas och det har blivit hösten. Jag älskar att vara i skogen och plocka svamp. Så att det har ju också blivit ett sätt för mig att andas ut.
Men sen är det ju eftersom, alltså, som en sån här kväll. En paella-kväll på Lergrav. Man ser gästerna har det härligt och det bara flyter och det är kul. De är så nöjda och sådär. Och nästan så jag log även när jag gick ner och bytte bajstunnorna. Dasset.
Och då kan att, ni ju förstå att man periodvis...
Man är trött, men det är härligt. Det är kul.
Ja. Mm. Absolut. Men jag menar, ni sliter ju skiten ur det. Bokstavligt talat. Vad är det som driver en att göra det här? Ni nämner ju bägge två att det är gäster som är nöjda. Mm.
Ja. Men det är nog det som är dragplåstret. Alltså, det finns ju ingenting som är så satisfying som att när man är klar med ett arbetspass då, som i mitt fall då på Fjällpubben eller på Lergrav, och så vet man att folk är så fantastiskt nöjda. Det räcker lite som payback för mig också.
Ja, Erik, när gästen är nöjd, det betyder förstås allt. Men förstår alla, tror du, hur mycket slit som ligger bakom den där rätten du beställer in när du till exempel är på en skidresa?
Nej, det finns inte en chans att någon som inte har arbetat med det här jäkla yrket vi har, finns inte en chans att man förstår hur mycket jobb det är som ligger bakom.
Allt slit, alla timmar, allt för att gästerna ska bli nöjda.
Ja.
Ja, det är helt otroligt. Och när vi pratar tryffel då, en av världens bästa tryffel kommer ju från italienska Alba där vi varit. Och det är snart verkligen hög säsong för den italienska tryffeln.
De ätbara tryfflarna, de tillhör en familj som heter tuber. Det finns tuber magnatum som är den stora vita härliga tryffeln som är världens dyraste tryffel. Alltså upp till, säg, 50 000 kronor kilo.
Åh herregud!
Och mer än då ibland. Man hittade en vit tryffel som var på 1,9 kilo. Stor som en amerikansk fotboll.
Ja, det är nästan mer än guld.
Ja, verkligen. Och då såldes den på auktion för sådär 500 000 svenska.
Wow. Då gillar man tryffel.
Verkligen.
Om man köper. För den håller ju inte evigt.
Nej, man räknar väl efter att du väl har fått hjälp av din hund här och gräva upp den. För det är enda sättet att hitta den. Det yttre höljes av tryffeln har en väldigt speciell doft. Och det är det som hundarna hittar. Och de hittar dem när de är mogna. Det är det som är lite knasigt. För om man skulle gräva upp en tryffel själv och få hitta rätt av någon anledning, då kan du inte bedöma om den är mogen eller inte.
Ja, du ser inte det på tryffeln alltså?
Det syns inte på den. Men hunden känner det. Ah. De känner när den är mogen. Det är fantastiskt. Och då är man i Italien, är man i Alba, då plockar man antingen perigordtryffel eller vit tryffel.
Men undra hur mycket tryffelsäsongen färgar en region som Alba, som har en av världens bästa tryfflar. Jag tänkte, ska vi ringa upp någon som verkligen vet?
Ja, men det gör vi.
Ja, vår kompis Ulrika Ferdin,
Ulrika!
Som ju var vår guide också när vi var i Piemonte. Vi får se om hon svarar här.
Ulrika?
Hej Ulrika, det är Jenny och Erik.
Hej!
Hej, hur mår du?
Jag mår bra, hur mår ni?
Ja, vi mår jättebra. Vi sitter här och pratar om säsonger och om tryffel framför allt. Och då tänkte vi att vi ringer upp ett riktigt, riktigt proffs som jobbar med just de här säsongerna, både i mat och vin. Det är du!
Kul!
Ja, du Ulrika, snart är det ju högsäsong för tryffeln i Alba. Älskar du den perioden eller hatar du den?
Oj, det är så här, det är lite blandat faktiskt. Jag älskar tryffel och jag älskar människor. Och det kommer ju folk från hela världen då. Men ibland så kanske det blir lite väl mycket människor om man säger så.
Ja, men jag förstår.
Det är när man bor i Alba själv. Men det är klart jag gillar det.
Men då det händer lite. Har du själv varit med på några av de här tryffeljakterna? Och när brukar de ske?
Ja, men det har jag. Och det sker ju med hund och... enligt lag så får man börja leta efter den vita albatryffeln då, den 21 september. Och så får man leta ända fram till 31 januari. Men det är inte alltid det brukar hålla på så länge. Men att det blir kallt och marken börjar frysa och ibland kommer lite snö. Så det blir svårt för hundar att gräva i marken. Men jag har varit med förra gången. Det är ganska roligt faktiskt.
Jag har hört att man till och med planterar ut viss tryffel för att jakten så att säga ska bli lyckad. Stämmer det?
Ja, det gör det.
Va? Är det sant?
Ja.
Det är ju fusk.
Det är inte alltid man hittar och det kanske inte är så kul för de här stackars turisterna som kommer. Så det är ofta man, när tryffeljägaren, han går och lägger ut tryffel, kanske 3-4 stycken lite olika, en timme innan. Och sen så hittar man, surprise, surprise.
Ulrika, vi är helt chockade här, jag och Erik. Nej då, jag skojar bara. Men vad tycker du, hur ska man tänka då om man vill komma och besöka och verkligen vara med på riktigt? Hur ska man efterfråga sin tryffeljakt då?
Jag tycker det bästa är att komma så sent som möjligt egentligen på säsongen. Så till slutet på november, då är det lite mindre folk. Tryffeln är 10 gånger bättre, priserna är mer stabila. Så då tycker jag verkligen att man ska komma. Och sen, jag personligen tycker egentligen inte det är något fel på att gå på en tryffeljakt som är, de har planterat ut tryffeln. Då hittar vi i alla fall någonting.
Då får man i alla fall smaka och kanske köpa med sig någonting hem. Ja, jag håller med.
Men det är lite det man vill.
Jag älskar att du ändå är uppriktig och ärlig, Ulrika. Du är bäst. Tack snälla för att vi fick prata med dig.
Tack själva.
Du, vi längtar efter dig. Vi kommer snart tillbaka och hälsa på.
Härligt, det hoppas jag. Ni är välkomna.
Tack. Hejdå.
Hejdå.
Åh, vad hon är underbar.
Ja,
men jag visste det, Erik, eller hur? Det har ju gått som ett rykte. Men, och jag visste inte om vi kunde tro på det. Men någonstans, men det, visste vi det. Det är så det går till.
Ja.
Ha, nu blir man ju hungrig när man pratar om tryffel.
Ja, men ska vi inte ta och äta lite tryffel?
Det tycker jag vi gör. Ja. Är det dags att laga mat?
Nu lagar vi mat.
Ja! Ja, nu blir man ju riktigt hungrig. Och vad gör Erik Videgård då? Jo, han trollar fram ett kök här inne i poddstudion. Jag tror, Erik, att du är den första kocken som lagar mat i podd på det här sättet, i inspelningsstudion. Ja, vad är det som händer?
Ja, men det här är ju lite... Eller jo, jag har faktiskt lagat mat i Sveriges Radio.
Jag tänkte säga i radio måste du ha lagat mat. Men du har med en kokplatta som står på lågan nu. En liten 18 cm belagd panna. Vad ska vi laga i den då?
Du, jag tänkte göra äggröra.
Åh, vad gott.
Och sen ska vi ha tryffel då till den. Och lite potatis. Äggröra är ju jätteroligt och gott.
Och hur gör du din äggröra? För det här är ju otroligt viktigt.
Vispar upp ägg, salt, that's it. Lite olja i botten på pannan. Sen häller jag i ägget och låter det koagulera på rätt låg värme.
Och när du säger rätt låg, då menar du liksom om man har upp till 10, då är det liksom 3:an.
Ja, 4:an kanske till och med. Ja. Sen drar jag runt äggen så att de flockar sig nästan, kan man säga.
Ja, men jag ser det. Du brukar säga till mig, vi har gjort äggröra någon gång tillsammans förut, ja. Och då lärde jag mig av dig att man ska, du sa att man ska flejka den, och först fattade jag inte riktigt vad du menar. Men det är ju precis det du gör nu. Du låter ägget koagulera, ja. Och sen så drar du med sleven, ja. Så att det inte fastnar givetvis. Men du vispar liksom inte omkring det.
Nej, utan jag låter det fastna och sen drar jag så här, och sen när den är där, tycker jag, då tycker jag man har en perfekt äggröra.
Men nu är den ju pyttelite lös i innersta mitten.
Ja, den är lös, men det här kommer att fastna sen.
Vadå, så den sätter sig liksom när du har stängt av?
Den sätter sig på grund av eftervärmen. Då har jag tagit lite potatisar.
Mm, kokt potatis?
Kokt potatis som jag har ångat.
Ja, men jag fattar inte. Kokar du den först och sen ångar också? Nej, on top of it, utan nej, du ångar bara?
Ångar bara.
Så det ligger, potatisen ligger aldrig ner i vattnet?
Nej, det är ångan som tillagar. Mycket snällare sätt att tillaga på.
Men tar det lika lång tid?
Samma tid, ja.
Men du som har lärt mig att man ska salta först och sen så ploppa ner när det kokar och sådär. Mm. Så jag kan hoppa över alla de där momenten. Nu alltså,
vänder vi om det här lite grann. Nu skär jag upp några skivor utav potatisen för jag tänkte ha den i botten här.
Mm. Så vi skivar den ångade potatisen i, ja, de är, vad är de, en halv centimeter. Mm. Och sen så lägger Erik potatisskivorna i en skål i botten.
Sen tar jag lite olivolja på.
Som du sprayar på? Mm. Är det överkurs eller blir det bättre tycker du? Kan man inte bara ringla liksom i flaskan?
Jo, kan du göra. Kan du göra. Men jag valde att spraya.
Ja, det är klart. Vad är det med de här doktorsbrutorna och sprayflaskorna?
Sen ska jag värma på den här lite grann.
Alltså, har du brännaren med dig?
Jaha. Jo, men vi är ju liksom i... Nu är det under fältmässiga förhållanden här. Så då använder vi lite andra verktyg.
Men varför bränner du av den? För syns skull eller
nej,
för smaken?
För värmen.
För värmen.
För att få upp temperaturen lite grann. Sen gillar jag det här lite rostade nästan, feelingen.
Men det måste ju påverka lite smaken också.
Det gör det. Ja. Det gör det. Nu tar jag lite flingsalt och
där kom saltet.
Där. Nu har vi salt på.
Nu har vi salt på. Där kom det.
Sen tar vi äggröran som nu är perfekt härlig, krämig, varm.
Och så lägger du äggröran på potatisen.
Mm. Och nu kommer vi till det roligaste av allt.
Nu kommer tryffeln.
Här har jag en burk tryffel och... Då har jag faktiskt gjort så här. Så jag ligger, det ligger ägg i tryffeln.
Ägg i tryffeln? Och är det okokt ris också?
Och sen är det carnaroli ris. För jag tänkte, vad som händer med de här härliga tryfflarna? De avger ju arom hela tiden. Har du äggen tillsammans med tryffeln, då kommer du kunna göra en tryffelomelett.
Nej, men det är klart. Det är ju briljant. Vad smart.
Smaksatt redan. Samma sak med riset. Smaksatt och klart. Här har vi då vår lilla tuber estivum, alltså en bourgognetryffel i och med att det är hösttryffel. Än så länge. De riktiga mördartryfflarna kommer inte förrän om någon månad ungefär.
Men Erik, du har ju en, det är en glasburk som du har riset och äggen i tillsammans med tryffeln.
Ja.
Och är det okej att den är genomskinlig? Jag tänkte, det behöver inte vara en mörk burk.
Nej, men du vet, de här håller bara i... En vecka, 10 dagar när de är färska så här.
Oj, vad vi ska äta mycket tryffel då i veckan.
Verkligen. Nu tänker jag, nu river jag på rätt rejält här. Mm. Och jag skivar inte utan jag river för att jag vill ha fram maximalt med smak av den här hösttryffeln.
Det finns absolut ingenting i mig som kommer hindra dig just nu, Videgård. Att det där är rejält med tryffel. Det är som ett tjock matta som Erik river på äggröran nu.
Så, och så tar vi några varv med kvarnen. Mm. Den här pepparkvarnen är super för att här kan man ställa malningsgraden i botten.
Ah, vad smart.
Så du kan få det finare eller tjockare.
Just det, och vad vill du ha nu då?
Nu kör jag en mellangrov här, en 3,5 ställer jag på.
Och svartpeppar och tryffel, det gifter sig bra till det.
Svartpeppar och tryffel, tryffel och pasta, tryffel och ägg, tryffel och potatis.
Ah. Men sluta vad gott! Oh, och svartpeppan ihop med tryffeln. Oh, det är så gott och det är nyrivet och jag börjar nästan gråta.
Var det bra?
För det är så gott.
Ja, underbart.
Oh, och potatisen, oh, vad gott.
Där är en perfekt liten lunchrätt.
Oh, det är så larvigt gott är det.
Bra.
Otroligt gott.
Det behövs inte mer än sådär, va?
Mm.
Det är i princip 3 ingredienser bara.
Ägg, tryffel, potatis.
Ja.
Lite salt och peppar. Jag blir tårögd.
Roligt, tack.
Och till det här, vad dricker vi?
Jo, vi dricker Barolo. Så att nu ska du prova. Det här är alltså Nebbiolo-druvan. Den är lite vild och härlig, precis som tryffeln är i sin doft.
Ja, oh, perfekt till.
Gifter
styrkan, kraften i Nebbiolo-druvan. Otroligt gott ihop.
Och Barolo kostar ju lite grann. Vill man så kan man köpa en Lange Nebbiolo till exempel. Som ju är samma druva. Fast den växer på inte så attraktiva ställen. Eller är av yngre vinstockar eller så. Så att det är en lägre klassificering, lite bättre priser.
Alltså... Först, det är så gott, Erik. Det här skulle jag kunna äta varje dag, men jag skulle nog kanske inte ha råd att äta det varje dag. Men det är ju så barnsligt gott. Och att gå all in som du gjorde nu med rätt mycket riven tryffel. Mm. Man får liksom satsa på allt på ett kort då, när det är säsong, och kanske äta i några dagar så länge man har kvar den där tryffeln. Det är ju en bra plan, helt enkelt.
Jag tror att du kanske har fått 7 gram tryffel nu.
Det känns så mycket mer, för det smakar väldigt, väldigt mycket.
Ja. Vill du ha mer?
Jättegärna. Oj, oj, oj. Nu smakade jag en Barolo 2016.
Mm.
Wow, vad god.
2016, 10-talets bästa år.
Och den smakar nästan solmoget och lite pepprigt på ett lent sätt. Jag får en klapp på kinden när jag sväljer det här. Mm. Oj, vad gott. Va?
Nästan lite körsbär blandat med choklad. Med, ja, gillar.
Och len och varm choklad.
Mm.
Kanske hellre köpa en flaska Barolo och köpa lite mindre av något annat.
Ett glas gott vin är bättre än 2 glas dåligt.
Jag håller helt med.
.45 AV är sponsrat av The Wine Agency och Valid Wines. Idag ska vi prata om några av vinvärldens giganter, nämligen Barolo. Det första vinet är en Borgogno Barolo Reserva från år 2012. Ett alldeles utmärkt år. Druvan heter Nebbiolo och smakdimensionerna här rör sig mellan mörka körsbär, torkade rosor, violer, choklad, tobak, salvia, tryffel och fatlagring. Lång, härlig, nyanserad eftersmak. Borgogno Barolo Reserva har artikelnummer 2443 och finns i Systembolagets fasta sortiment. Från producenten Cheret då har vi en Barolo 2016. Och 2016 var 10-talets främsta årgång. Det här är ett supervin, verkligen. Barolo 2016 från Cheretto har artikelnummer 75071. Det finns i Systembolagets beställningssortiment. 45 minuter AV är väldigt glada att vara sponsrade av The Wine Agency och Valid Wines.
Vi har ju någonting som vi kallar för i köket, Erik. Ja. Och idag ska det handla om stekpannor, tänkte jag.
Ja, men vilken bra tanke.
Ja, men det är ju en uppsjö. Det finns ju hur mycket som helst. Ska jag ha gjutjärn, rostfritt, teflon? Hur tänker du kring stekpannor?
Ja, just en teflon använder man ju nästan aldrig längre.
Okej, men jag gör det.
Det finns väl sådana här jättebilliga pannor som börjar flaga.
Nej, men de ska man slänga, det har jag lärt mig.
De
ska
man slänga. Ja, precis. Och köper man en riktig stekpanna så tänk dig att du köper en sån här billigast möjliga. Vad kan de kosta? 150 kronor.
Ja, till och med under, tror jag.
Till och med under, ja. De håller vid normal användning kanske i 1 år. Så. Stekpannor, riktiga stekpannor, riktiga gjutjärnspannor. Där har jag bland annat hemma min mormors panna som är från, alltså, som hon tror jag fick av sin mamma. Så att den är sent 1800-tal. Och den är alldeles utmärkt att steka i. gjutjärnspanna. Nu gjutjärn kräver lite omsorg. Du behöver olja in den, du får aldrig diska den med diskmedel och så vidare. Men om du underhåller en sån panna och steker, du får sån fin stekyta.
Ja, men jag förstår, och det är klart att man skulle vilja laga mat så. Men om jag nu är helt ärlig, det handlar mycket om tid också, framförallt när barnen var yngre. Mm. Och det var så smidigt med den där teflonpannan. Den var lätt att laga mat i, och ibland till och med, nu erkänner jag, in i diskmaskinen.
Och det finns ju pannor som klarar det, men som fortfarande håller kanske i 10 år.
Så då måste jag gå upp i prisklass. Du menar att teflon är okej, men gå upp i prisklass.
Nej, en beläggning, en belagd panna är okej. Teflon använder man inte.
Okej, det kanske är beläggd jag menar, fast jag säger teflon, men det är två helt olika saker, men det ser ju likadant ut.
Teflon är ju ett varumärke.
Just det. Mm.
Men en belagd panna, och så finns det en massa olika beläggningar, om du säger så. Då. Men har du en bra belagd panna, den kan du diska med diskmedel. Jag skulle inte rekommendera att sätta den i diskmaskinen.
Nej, okej. Okay. Jag var extremt stressad, skyller jag på.
Det är okej. Har du en belagd panna, så kan du med moderna beläggningar till och med använda metallredskap i dem. Jag brukar föredra att använda trä eller plast framför metall i belagda pannor. Men det är mer en känsla. Liksom.
Men om jag nu har kanske flyttat eller renoverat köket, och sen så har jag gjort mig av med allt det extremt gamla som jag har kört i min diskmaskin, och så ska jag stå där och så ska jag köpa nytt. Jag har ingen budget på 10 000. Nej. Men vad skulle du rekommendera till vardagsmatlagning att jag köper för stekpannor?
Jag skulle köpa 2 stycken belagda pannor.
Två olika storlekar?
2 olika storlekar, precis.
Hur stora ska de vara?
Ja, men säg en på kanske 18 cm och en på 28 eller nästan upp till 32. Men beroende på hur många man är i hushållet. För att när du steker någonting, då vill du kunna separera det. Du vill hålla uppe värmen i pannan så att du inte kokar det du har i. Och rostfri panna kan man ha, visst. Det är snyggt. Men det är lite svårare att hantera faktiskt än rostfri panna. Gjutjärnspannan kräver mera underhåll.
Så det är lite som med knivar. En kockkniv, en skalkniv, då klarar man sig långt. Ja. Stekpannor, en 28, en lite mindre 18 kanske, så klarar jag mig långt.
Precis så.
Ja, då får jag väl gå och handla det då, hörru Videgård. Du bara dissar hela mitt kök.
Ja, klart.
Vi har fått frågor också den här veckan. Jättehärligt förstås. Första frågan, Erik, den är faktiskt tryffelrelaterad.
Ja.
Från Agneta i Borlänge. Hon undrar det här. Det går väl lika bra med tryffelolja egentligen, eller?
Ja, nu pratade vi om det här med tryffelolja tidigare. Tryffelolja har ingenting med tryffel att göra. Tryffelolja är i 99 fall av 100 fusk. Det är kemiskt framställd substans som jag tycker smakar diskmedel med tryffelsmak. Bäh.
Jag tycker du var lite otydlig där vad du egentligen kände.
Tycker du?
Jag jag tror att det är ganska tydligt. Okej, men tryffelolja är egentligen bara bluff alltså.
Ja.
Mm. Helena skriver så här, vilken olivolja skulle ni rekommendera som den allra godaste?
Det där är ju som restaurangupplevelser, vilken är den godaste? Jag menar, vad skulle vi använda den till? Jag kan väl säga nu går vi ju mot hösten, oktober, november. Då kommer den nypressade olivoljan, Novellon, som är intensivt grön, handplockade, knappt mogna oliver. Som sen är pressade till en jungfruolja som verkligen är ultra extra virginer får man säga. För mig är det en upplevelse varje år.
Men var hittar jag den då?
Den finns, kommer att finnas i butik snart.
Står det verkligen ultra extra virginer då?
Nej, det står Novello.
Det står Novello till och med.
Det står Novello.
Ja, men då vet jag vad det innebär.
Mm. Och jag ser olivolja, extra virgin och olivolja, ser jag som en krydda. Använder den på samma sätt som salt och peppar och så. Det är på samma sätt som om du steker kött. Då använder jag absolut inte olivolja.
Det blir för bäst.
En finare, för att det blir bittert bäst. Den klarar inte temperaturen. Så där använder jag rapsolja. Men Sen kan jag tillsätta, mot slutet av stekningen kan jag tillsätta smör som en smaksättare. Och även, om man vill det, olivolja. Men då använder jag ju som en avslutning. Så att den bara hettas upp lätt.
Men tänk på det som en krydda. Det var ett jättebra tips.
Ja.
I nästa avsnitt då ska det handla om temperaturer på maten. Vi gör säkert 1000 fel i vardagen och Erik kommer berätta vilka. Och så ska det handla om temperaturer på vin. Extremt viktigt för smaken. Vi ska tillbaka till Italien där vi träffar vinhuset Borgognos arvtagare Andrea Farinetti. Borgogno som är ett av de äldsta vinhusen i Piemonte. Och Andrea är en av de coolaste vinmakarna.
Och en av de mest moderna och smarta. Ni ska få träffa honom. Det blir underbart nästa vecka.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.